Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Miran. Nej, det heter jag inte. Med mig Martin Hansson.
Och mig Miran Andersson. Ja. Vad roligt att du ska också ta namnet Miran nu. Blir det.
Eller ännu bättre att jag också presenterar dig. Alltså att jag är liksom med mig Martin Hansson och Miran Anders. Alltså så att du inte ens får säga ditt eget namn.
Ja, men det kan man bli jättebra helt enkelt.
Alltså sakta men säkert så slutar du vara med i podden och jag börjar liksom även ha dina prator.
Och du låtsas liksom prata med dig själv då, alltså att du är två personer.
Nej men så ni skulle Miran ha sagt det här.
Jag tänker att du bara går in character och liksom kanske flyttar dig från höger till vänster sida av micken hela tiden och pratar med dig själv så.
Det här låter dumt.
Okej.
<Okay. Ja. laughs> Okej,
okay, vi hade... Gröven snabbt det där. Ja.
Ja. Vi hade ju lite tankar om det här avsnittet. Det kommer vara ett nyhetsvep och sen så kommer det vara ett huvudtema. Välkänd gäst kommer antagligen vara i titeln. Sen så hände det en grej i Libanon på timmar innan inspelning.
Cyberpunk hände.
Ja, eventuellt cyberpunk. Det som har hänt är att ett par tusen, verkar det som, personsökare har exploderat i Libanon, framförallt runt Beirut. Har du haft en personsökare någon gång?
Nej, men min pappa hade en personsökare
när jag var liten. Det känns som en kille som kan ha haft en personsökare.
Fast inte som man tror riktigt då. För att
i läderhölster.
Nej, de flesta hade ju då personsökare för när de blev ringda av någon så skulle de kunna ringa tillbaka. Men min pappa var med i en fågelklubb, jag tror att det var via klubb 300 då, där man måste ha sett 300 fågelarter i Sverige för att få vara med.
Måste ha legat med en fågel på 300 meters höjd.
Mm-hmm. Någonting som är väldigt lätt gjort idag, men på den tiden var det ändå lite ett mål liksom. Nu är det typ att folk försöker se 500 arter i Sverige. Skitsamma. Då så hade man ett system där man såg en ovanlig fågel. Så larmades det ut på personsökare som var med i det här systemet. Och då hade man en liten blädderbok, alltså ett litet häfte. Där man fick läsa av koden då för att förstå vilken fågel det var som syntes.
Ah, ja.
Och just liksom, det. De ovanligaste fåglarna var typ en etta och de vanligaste var typ en femma. Och typ åttor fick man bara larma ut ifall det var något konstigt med dem. Alltså, det var så vanligt, men ifall den betedde sig väldigt ovanligt eller någonting kunde man larma ut det också. Sen så fanns det typ nollor också då. Och då kunde man inte slå upp i boken vad det var. För det var som en ny fågel som aldrig setts förut. Den var inte ens med i boken. Det var mega tung stämning då. Då var man ju tvungen att typ ringa någon för att få reda på vad det var. Och så fanns det en andra koder som beskrev vart geografiskt det var i Sverige. Så då liksom, ifall man var redo så kunde man bara hoppa in i bilen och börja köra mot den här punkten utan att veta ens vilken fågel det var innan man kom fram. Mest liksom James Bondiga aspekten av fågelskådning som någonsin har funnits, de här sökarna.
Så din farsa och en av världens mest kompetenta väpnade grupper använder personsökare. Jag tänker att en av frågorna som den här attacken har ställt, som ju då handlar om att ett tusentals personsökare exploderat i princip simultant, verkar det som, är ju frågan, varför i helvete har Hezbollah personsökare? Och det kan man faktiskt läsa i ett intervju i Reuters för ett par månader sedan.
Är det för att de inte ska bli spårade?
Ja, men där Hezbollah förklarar att de har liksom släppt lite modernare teknologi och återgått med basic grejer med kurirer, och bland annat nämner de personsökare då för att göra övervakningen svårare, helt enkelt. Det verkar ju då ha slagit tillbaka lite på dem. Men om du kan mycket om liksom hur livet fungerar, biologin liksom,
ja,
så är du ju inte tech-savvy direkt.
Nej, visst.
Nej. Och jag är i princip en tekniskt illiterat. Jag är osäker på de mest basala tekniska funktionerna. Kanske de grundläggande mekaniska principerna, förstår jag. Men sen så börjar hävstången och sånt.
Du kan ju också pilla med saker ganska bra, men du förstår inte vad det är du gör.
Nej, men precis. Jag kan bygga ihop en dator.
Ja,
men jag vet inte hur det fungerar. Liksom. Och därför har vi bjudit in vår teknikexpert, Hanna. Välkommen, Hanna.
Tack så mycket.
Som är här för oss att spekulera hejvilt hur det här kan gå till och svara på ditt frågor. Och inledningsvis så är väl den huvudsakliga teorin har väl varit att det rör sig om någon typ av hack som har fått batterierna i den här, de här personsökarna att explodera. Vad säger du om det, Hanna?
Ja, alltså jag tycker att det låter ganska osannolikt. Det låter ju spexigt och sådär med att de skulle hacka. Man förstår ju varför man tänker så, kanske för att Israel är väldigt bra på sån mjukvara. Eller som Pegasus till exempel är väldigt sofistikerad hackningsmjukvara för telefoner. Men som ni pratade om tidigare så sökare, de använder man för att de inte skickar ut någon information. De kan bara ta in information i princip. Så därför är de svårare att spåra. Jag tycker att det låter som någonting där man faktiskt behöver ha kontroll över hårdvaran för att det ska hända. Alltså, när ett batteri exploderar så börjar det ju brinna oftast. Och det kan ju vara farligt. Men det är oftast farligt när det är något ganska stort batteri. Som nu i Malmö så var det väl ett cykelbatteri som började brinna på en balkong. Och det är ju farligt för att det börjar brinna och så. Men att det skulle bli en sån explosion, alltså det kräver väldig energikoncentration. Och jag tycker att det låter väldigt otroligt.
Eller hur, man har ju sett så här videos på typ när folks telefoner börjar brinna och sådana saker. Och typ de här argumenten om att litiumbatterier är osäkra och så, vilket de ju i någon utsträckning är, de kan ju börja brinna. Men då brukar det så här börja ryka lite, börja pyra lite, sen kommer det lite lågor och så fortsätter det där brinna ett tag. Nu på de här videorna som man har sett från övervakningskameror då, som har kommit ut precis nu, så verkar det som verkligen en smäll direkt, liksom pang så. Och det känns ju inte alls samma.
Nej, exakt. Det skulle kräva liksom en otrolig, liksom då, alltså det är en otrolig frisläppning av energi på kort tid som skulle då ske av, så alltså visst, man kanske kan få dem att kortsluta, alltså via någon mjukvara liksom. Men att det skulle ge en sån explosion, nah, jag vet inte. Och där, det har ju också Israel tidigare gjort, alltså de har ju mördat exempel, nu kan inte jag, det här uttalas så bra, men Yahya Ayas, där de hade liksom satt in sprängmedel i hans telefon och under liksom remote och tryckte på en knapp när han svarade liksom. Det har de gjort tidigare för ganska länge sedan. Alltså, det är inte helt otänkbart att de skulle kunna göra det i större liksom skala.
Nej, det verkar ju som att Hezbollah köpte in de här Apollo Golden AR-924 personsökarna som det verkar handla om. Det finns några enstaka bilder. Det verkar vara ett taiwanesiskt bolag som producerar dem. Och det, som sagt, det verkar vara att inköpet av dem har skett under, ska man beskriva, tidsrymden som det pågående kriget har varit. Så det skulle ju å andra sidan kräva en enorm operation att kunna ta sig in i leveranskedjan på något sätt.
Ja, men det har de också tidigare lyckats med. Alltså, de har använt företag tidigare för att kunna liksom komma in i Bollas leveranser och levererat utrustning.
Ja, precis som du, Hanna, håller väl det som mest troligt att röra sig om någon liksom mindre sprängladdning som då fjärrdetoneras eventuellt då med ett meddelande till sökaren i sig. Om man ser på filmerna så kan man ju notera i liksom den rena bildanalysen att flera av offrarna verkar ju titta på personsökaren strax innan den exploderar. Det kan ju vara ett resultat antingen av att den får ett meddelande. Jag har också läst rapporter om att de, på tal om den här teorin om att det rör sig om en batteriexplosion, att de ska ha blivit väldigt varma och sen sker detonationen. Och tittar vi på detonationen och vi ser liksom hur den ter sig, så är den ju för det första är den ju ganska akut så att säga, så den sker hastigt. Och röken som kommer ut är inte smog, utan den är ganska klar, det är ganska ren rök, vilket är ju ett tecken på att det rör sig om kryt, eller vilket jag inte tror att det är, eller någon typ av liksom sprängdeg eller någonting som har väldigt fin, vad säger man, alltså den totalförstör, det som brinner, allt av den brinner upp liksom när den exploderar. Och de delarna vi kan se ser ju inte heller särskilt brandskadade ut. Jag skickade ju några bilder till dig. Ja, om man tittar på dem så ser inte de ut att ha liksom smält eller brunnit, utan de ser mest söndertrasade ut.
Ja, men precis. Alltså det hade ju kunnat vara så att det var en del av de kortsluta batterierna för att starta en annan reaktion. Alltså för att antända sprängdegen. Alltså något sånt skulle det ju kunna vara. Alltså det där med att de blir varma först, tänkte jag på. Att det är någon slags tvåstegsprocess. Jag vet att Pegasus i någon tidig version var det så att de skickade ett sms till ens telefon som sen direkt raderas av mjukvaran. Det här med att det skulle kunna vara aktiverat av ett meddelande är inte heller helt otroligt.
Men liksom, då har jag ju försökt förstå då, alltså typ hur ett batteri exploderar. Mm-hmm. Det har med spänning att göra på något sätt.
Ja, alltså,
om vi bara tar the basics här så att jag kan förstå. om man liksom rent teoretiskt sett skulle få det batteriet att explodera, vad hade man behövt göra då?
Ja, alltså, man skulle behöva få det att kortsluta på något sätt. Jag tycker det är jättesvårt att svara på. Alltså, om ett batteri... Batteri går oftast övervätas så, alltså när de laddas. För att du tillsätter ju liksom mer elektrisk energi då. Så att det skulle liksom göra det utan att någonting tillsätts. Alltså, explosion är ju liksom frigörelse av energi på väldigt kort tid. Då måste den någonstans finnas där. Men om man då laddar den till exempel, då kan du ju liksom ladda, alltså förstår ni vad jag menar, ha mer energi än vad den är byggd för.
Men precis, men detonationen har ju uppenbarligen skett i ett läge där de inte har varit inkopplade till laddare. Kan man liksom rent mjukvarumet, kan man stressa en processor eller kan man liksom sätta igång olika processer i sökaren som på något sätt skulle då få spänningen eller då mängden energi att öka? Det låter ju helt kontraintuitivt.
Mm. Nej, men precis, det är det jag menar. Alltså, sen kan man ju då ändra för andra förhållanden, man kan ändra temperatur, man kan ändra tryck. När man får högre tryck eller högre temperatur så kan det vara så att andra reaktioner sker som inte normalt sker. Då kan det bli en kortslutning eller att de här gaserna eller materialen interagerar på ett annat sätt. Då kanske det blir en reaktion som inte skulle ske annars. Alltså så. Oftast måste du tillsätta någonting. För att någonting ska hända så måste du tillsätta någonting. Och att det bara skulle liksom ligga latent i de här telefonerna eller de här sändarna hela tiden och sen skulle kunna aktiveras så snabbt. Ja, kanske, men inte skulle bli en så stor explosion.
Intressant nog så händer ju detta strax efter att både Israels försvarsminister och premiärministern Netanyahu alltså lite omformat krigsmålen för det pågående kriget mot Gaza. Och nu inkluderar att boende i norr säkert ska kunna ta sig hem igen. Och Gallant då, eller Israels försvarsminister, var ju ute nu i dagarna och beskrev att diplomatin hade nått sin ände i norr. Alltså den typen av liksom ny krigsretorik. Samtidigt som USAs försvarsminister hade mer eller mindre varnat Israel från att eskalera i norr. Eftersom att det riskerade att liksom sprida sig och bli en större väpnad konflikt i hela regionen. Vi vet ju om att Netanyahu, och det här var ju en läcka för ett par veckor sedan, om att Netanyahu aktivt hade gått in och saboterat fredsförhandlingarna. Att det fanns ett fredsförslag, ett Islandsutbytesförslag på bordet under sommaren. Men att Netanyahu ganska aktivt gått in och velat förhindra det här från att ske genom att då göra olika eskalerande handlingar. Och det är ju intressant att Israel i ett skede som detta, där krigsmålen ser allt mer svåra faktiskt uppnå. Så tidigare rörde det sig om att krossa Hamas, ta hem gisslan. Och vi har haft de här tragiska dödsfallen på de gisslan som ju framkom nu för ett par veckor sedan. Där flera stycken tycks ha blivit dödade ganska strax efter att israeliska trupper gått in på platsen där de hölls. Den operationen vi har sett idag, den attacken mot Hezbollah. Hezbollah har gått ut och bekräftat att det här har hänt. De har lagt skulden på Israel. Föga förvånande. Men även Libanons premiärminister har gått ut och lagt skulden på Israel. I ett sånt läge, alltså man får ju se detta som en eskalerande handling. Nasrallah verkar ju inte blivit drabbad. I alla fall, än så länge så finns det ingen information som tyder på det. När jag läste senast så var det 10-12 döda. Flera hundra som är skadade.
Ja, och när man först bara läser om det här. Jag läste först så stod det 50 säkert exploderat. Sen så stod det 100. Sen så stod det 1000. Nu stod det 2500 sökare. Så jag menar, de verkar inte ha grepp på situationen. Jag läste någonting om att de liksom mobiliserar all sjukvårdspersonal och samtidigt är sjukhus och liksom vårdcentraler eller vad nu må vara där det finns sjukhuspersonal är överblamrade med folk som är skadade av de här sökarna. Det känns ju som att det är få som har dött, men väldigt många som har blivit skadade, och tror att det är på en nivå där det faktiskt liksom påverkar Hezbollahs förmåga till strid. Har liksom alla befäl i hela Hezbollah blivit tillfälligt liksom svårt skadade, så kan väl det faktiskt ha en effekt, eller vad tror du?
Jo, men alltså det som vill förvåna mig är att om Israel hade suttit på det här kortet, så hade ju inte jag spelat ut det här kortet i något annat skede än precis innan jag skulle gå in i landet och göra en offensiv. Det är ju inte bara att de har detonerat bomber i midjehöjd på tusentals personer kopplade till fienden. Säkert många civilister i Hezbollah själv gick ut och pratade om att framförallt bland de döda så fanns det flera civila. Och när Hezbollah säger att deras institutioner och organisationer är drabbade, så ska man komma ihåg att Hezbollah har många institutioner som inte är av militär karaktär. Libanon är ett land där de olika fraktionerna i landet, de olika sektorerna, om man får uttrycka det på det sättet, driver sina sjukhus och liksom skolor och så vidare. Men i ett läge, de har inte bara detonerat de här bomberna, de har också slagit ut kommunikationsinfrastrukturen. Eftersom att genom att de faktiskt har förstört de här sökarna. Och, att och det innebär att man i någon mening har skadat eller kanske då slagit ut Hezbollahs command and control. Att bränna det här kortet i ett annat skede än i det skedet där man också genomför en, liksom en markinvasion. Det är för mig lite förbryllande om man har det i pipeline, så att säga.
Ja, fast det finns ju ett scenario. Och det är ju att man har liksom övervakning på Hezbollahs kommunikation och nu har det här upptäckts. Så folk kommer bara slänga de där sökarna nästa dag i alla fall. Så nu får man bränna det liksom.
Absolut, att de blev liksom, deras hand blev tvingad på något sätt.
För ifall det finns inbyggda bomber så räcker det med att någon öppnar den och upptäcker en sån bomb för att det är så, vad fan är det här? Och sen så, liksom. Men precis, man får ju tänka någonstans att ifall det är inbyggda bomber, då har de ju precis gjort det här, att de har tagit sig in i leveranskedjan på något sätt och byggt in dem. Alltså en operation som får en att liksom fundera på hur det går till och hur det kan hemlighållas, en sån sak.
Ja, och som tangerar liksom direkta konspirationsteorier.
Ja, precis. Och det är liksom en jättelik sak att göra på flera tusen sådana. Är det i fabriken eller är det i en mellanladdning någonstans? Eller ja, hur har det gått till? Det är ju en väldigt intressant fråga på något sätt.
Men är det inte lite förvånande att liksom Hezbollah byter ut sin kommunikationsenhet liksom mitt under pågående konflikt och liksom köper in tusentals nya? Alltså, gör man... Alltså, jag tycker det låter som en otrolig liksom säkerhetsrisk.
Ja, ja, det jag tänker att kriget i Ukraina också har visat att mobiltelefoner är ett ganska stort problem och ett ganska akut problem. Liksom, både då för den rena risken med avlyssning, men också för att Tinder och Grindr och alla andra, alltså liksom skicka bild till kompis som hittar sig ut på internet. Är du med? Alltså den typen av... Och att bara begränsa sina operatörer från att ha möjligheten att gå runt med en videokamera överallt.
Nej, absolut. Det är ju sant. Alltså de gick från att ha iPhones då till att ha personsökare istället. Det var den bytet som skedde liksom.
Precis.
Det är klart. Det är ju minimera risker också. Men att bara ta in någon ny så extern...
Utan att öppna dem och kolla.
Ja, precis.
Ja, det ställer ju många frågor det här. Och liksom, oavsett vad det faktiskt är som har hänt, så är det ju någon typ av historisk händelse. Om det är ett cybernetiskt angrepp med batteriexplosioner, så skulle ju det direkt tas upp i toppen av den största liksom cyberkinetiska angreppet som någonsin har skett. Är det istället då någon typ av liksom klandestin operation där man har bytt ut hela laster med personsökare för att kunna sätta minibomber på fienden, så är ju det också en helt absurd operation. Vi behöver lämna det här ämnet och gå vidare till dagens huvuddel. Tack så jättemycket för att du var med, Hanna, och hjälpte oss att svara på lite frågor.
Tack själva, kul att vara med.
Förhoppningsvis hör vi av dig snart igen. Rasmus Kahnbäck, cowboyen i svensk media som rapporterar om situationen i Kaukasus.
Hallå, kul att vara tillbaka.
Du har haft ett riktigt håll igång. Det har varit mycket skriverier om klimattoppmöten och gripna och bortförda aktivister. Och...
Ja, nej, för fan får man väl säga. Ja, men absolut. Det har varit en jäkla sommar. Det här med klimattoppmöte i Baku, att det ska hållas här i november, det har ju bara gjort att alla de här aktivisterna och journalisterna och grejer som har försökt att stå upp för mänskliga rättigheter och sprida ordet om vad som händer i Azerbaijan, de har ju bara gripits istället. Och det finns ju någonting så här ganska cyniskt i det hela, att här får Azerbaijan ett stort klimattoppmöte och då det enda de gör är att gripa alla som är emot detta på något vis, eller emot liksom hur regimen sköter sig. Så att det vi ser är ju bara det möjliggörande av mer och mer repression. Men nu idag är det, va? Nu när podden kommer ut den 19 september, för vi spelar in det här 2 dagar innan, skulle jag säga, tisdag som ni sa innan, så är det ju 1-årsdagen av begynnelsen av den etniska rensningen av Nagorno-Karabach också. Och det är väl där jag kommer mest in i biten. Jag har ju skrivit en stor granskning granskning här hela sommaren som ätit upp hela min semester om hur aspergianska röda halvmånen har hjälpt aspergianska staten i att kunna begå den här etniska rensningen av Nagorno-Karabach som skedde för ett år sedan.
Berätta.
Ja, var ska man börja egentligen? Men detta är ju en ganska, alltså detta är ju en jättestor fråga som jag har skrivit om som handlar om Röda Korsets mandat i krig och konflikt. Jag märkte när jag skrev den här enorma granskningen då för OCCRP, som tidningen heter, på engelska, en internationell, vi kan väl länka i den, länka till den någonstans så kan man få läsa den. Och jag märkte att det var ett väldigt effektivt sätt att berätta om blockaden på, för att när man tar det här Röda Korsperspektivet så måste man liksom gå in på folkrätten, man måste gå in på krigets lagar och man måste verkligen sätta sig in i alla de här delarna men varför ens det finns humanitärt bistånd i konflikter och vem är egentligen som utför det här humanitära biståndet. Jag kan väl bara dra lite snabbt hur det styrs. Det, så att Röda Korsrörelsen består av två olika förgreningar. Det ena är den humanitära delen som internationella Röda Korskommittén ICRC, och till exempel så kan man så är de ju aktiva i Israel-Palestina-konflikten mellan då israeliska Röda Korset eller israeliska Röda Davidsstjärnan och palestinska Röda Halvmånen, så är ICRC den som har mandatet att agera på plats medan de två andra ska bistå ICRC i att utföra sitt arbete. Men då har vi ICRC och sen har vi det som heter Internationella Röda Korsfederationen, IFRC, som är en paraplyorganisation med alla de här nationella föreningarna. Och där har vi typ Svenska Röda Korset, vi har ju Palestinska Röda Halvmånen och Israeliska Röda Davidsstjärnan, men också Aspergianska Röda Halvmånen. Och enligt det som heter Genèvekonventionerna, krigets lagar, så är alla de här symbolerna skyddade i krig. Vilket innebär att när man skriver undertecknar Genèvekonventionerna, vilket i princip alla världens stater har gjort i mer eller mindre utsträckning, så får man inte beskjuta de som bär Röda Korset eller Röda Halvmånen eller Röda Kristallen-symbolen. Så att i en så komplicerad konflikt som Nagorno-Karabach, där det inte finns något förtroende för de nationella samfunden, så skickar man ju in ICRC för att kunna agera där. Så det är ju den enda organisationen som har varit på plats i Nagorno-Karabach sedan kriget på 1990-talet. Och deras uppdrag då under den här ganska komplicerade blockaden, det var att köra in och ut förnödenheter och patienter. Folk som behövde evakueras från Nagorno-Karabach in i Armenien för att kunna få vård. Så den här granskningen, vad den går ut på, det är att jag har från första dagen av blockaden den 12 december 2022 till den sista dagen då den 19 september 2023 kollat på hur Internationella Röda Korskommittén ICRC har förhindrat sitt arbete av Azerbaijan i olika led. Och detta har jag gjort genom att jag har varit på plats i Armenien, intervjuat gamla avhoppare från ICRC. De får ju givetvis inte prata om vad som har hänt, men jag har fått bra insyn i hur allt fungerade bakom kulisserna hos dem. Jag har gått igenom statistik och dokument som visar på hur aserbajdzjanska staten har försökt att förhindra ICRCs arbete. Men jag har också då granskat aserbajdzjanska Röda Halvmånen, som där Azerbajdzjan försökte gå in och ersätta ICRC med dem. I och med Azerbajdzjan i slutändan ändå velat ta över Nagorno-Karabach med våld, eller de vill ta över dem och återställa sin territoriella integritet, så försökte man in i det sista att inte gå in med militär kraft, utan man försökte då istället gå in med aserbajdzjanska Röda Halvmånen. Så att den här granskningen är ju, den handlar ju väldigt mycket om vad är humanitärt bistånd, vilken roll har det under krig och så vidare. Och sen, men den första inspirationen till den kom ifrån att Expressen släppte en granskning om ryska Röda Korset och deras roll i kriget i Ukraina, där man försökte bevisa att ryska Röda Korset då hade kopplingar till Moskva på olika sätt och vis, och man försökte ersätta ICRC i Donbass-regionen. Och det blev en ganska stor sak här för i våras i Sverige i alla fall, och även utomlands. Och belarusiska Röda Korset var samma sak med, och där lyckades man stänga av belarusiska Röda Korset från federationen, internationella IFRC då.
Men där finns det väl ändå lite en liksom spänningsfält eller gråzon på något sätt. Jag vet att vi har pratat om det förut, liksom att några av de skriver in om Ryssland och så var typ ryska Röda Korset samarbetar med ryska staten. typ. Och så bara, jo men de här lokala Röda Kors-organisationerna i federationen, de samarbetar väl alltid med den staten de verkar i, liksom. Det är ju inte så märkligt egentligen. Utan det är väl mer, tänker jag, det som du skriver om att man försöker då tvinga ut det andra internationella Röda Korset för att ersätta det med sin egen verksamhet, och att det i praktiken då bara är dold liksom spionverksamhet eller dold militärverksamhet med liksom Röda Kors-symbolen på liksom, som är det riktigt anmärkningsvärda när det förekommer liksom. Men det är såklart, det blir liksom någon inte helt tydlig zon där mellan så här, typ, ja, man samarbetar med den staten man verkar i för att samarbeta med polisen för att komma fram till de som behöver hjälp. Men är det samarbetet bara då liksom, tack för att ni släpper in oss, eller är det, nu ska vi göra någonting som ni vill också, eller är det, nu arbetar vi utifrån liksom en diktators agenda? Det är inte helt vattentäta skott däremellan, tänker jag.
Nej, verkligen inte, och det, liksom, i fallet med ryska Röda Korset så blev det ju väldigt mycket sådär, okej, men du samarbetar med staten, men det gör, men som du säger, det måste man ju göra på något vis. Man kan ju inte komma åt olika områden om man inte samarbetar med staten, så det behöver vi göra. Alltså just det fallet med ryska Röda Korset, nu ska inte jag gå in på alla detaljer vad det handlar om, för jag kommer inte riktigt ihåg dem i sak. Men det följer väl lite på det här, att om det är en samverkan, men så länge det inte bryter mot grundprinciperna, så det är svårt att fälla dem. Och så att Röda Korset bygger på 7 stycken fundamentala grundprinciper, och där den översta är den som heter universalitet, och den är att alla människor på den här jorden har rätt till humanitärt bistånd eller till rätt hjälp. Det är en ganska stor sak att gå in och säga att nej, men ryska Röda Korset får inte vara med i federationen längre, för då fråntar man ju väldigt, väldigt många människor just den möjligheten. Så man vill säkert vara ganska försiktig med det, och jag tror så här i efterhand, att nu när jag har suttit med de här grejerna det senaste halvåret, att jag tror att internationella Röda Korsfederationen kan ångra sig lite att de uteslöt Belarus, även om det var ett ganska tydligt case där, för där gick man ändå in och hjälpte och kidnappade ukrainska barn, men i alla fall öppet stöttade att man skulle omskola ukrainska barn till att bli ryska istället, sådana saker liksom. Så var det väldigt hemska saker. I fallet med azerbaijanska Röda Halvmånen, vad det rör sig om där, det är lite olika saker, men delvis var det så att dagen efter, eller 2 dagar efter att Azerbaijan fick komma in i Nagorno-Karabach och den här etniska rensningen av armenierna började, så åkte ju azerbaijanska Röda Halvmånen in, och då lade man upp i sina sociala medier där man hyllade president Aliyev för att how to write history in 24 hours stod det till exempel på någon sån här grej som man hade skrivit, och det refererar ju till att nu har han lyckats återställa den territoriella integriteten inom 24 timmar. Sen en lite mer värre sak var möjligtvis att de hade åkt in där och så hade de liksom skrivit this is our honorable mission is completed, för nu fick de äntligen komma in och ge liksom humanitär hjälp till armenierna, och så lade man liksom upp bilder på det var desperata, hungriga människor som liksom kastade sig efter mat när de kom in då med sin lastbil in i Nagorno-Karabach. Någon månad senare när de skulle ha sin generalförsamling, vilket man har en gång per år, sitt årsmöte helt enkelt, så uppmanade de alla att stötta Ilham Aliyev i det kommande presidentvalet med motiveringen att han hade lyckats återställa den territoriella integriteten med våld, och att nu ska vi stötta den här stora ledaren för han har lyckats göra detta för vårt land och sådana saker. Så här var det liksom på en lite annan nivå. När jag kollade på det här caset tillsammans med folkrättsexperter och folk som är experter på internationella Röda Korset, deras omedelbara reaktion var att det här är så tydligt brott mot principerna på sätt som ryska Röda Korset kanske inte riktigt var på samma sätt. Utan de tyckte detta var det tydligaste caset vi har haft jämte det belarusiska caset, där de är så nära förankrade. Sen var det också ganska roligt, eller roligt, inte alls roligt givetvis, men dagen efter vi släppte den här rapporteringen, vi gjorde det den 29 augusti och den 30 augusti, så råkade det sammanfalla med den internationella dagen för människor som har försvunnit i krig. Det har säkert någon annan lite bättre namn än vad nu är, men typ något sånt där. Och då har ICRC's primära uppgifter sedan 1990-talet i just Azerbaijan varit att lokalisera döda soldater så att familjerna kan få liksom ett avslut på så de vet vad som har hänt. Så att ICRC gick då ut med ett stort statement eller ett budskap där de skrev att kolla, nu har vi återförenat döda soldater med så här många familjer och det har varit ett jättebra arbete och bla 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 liksom. Och då gick Ilham Alijevs närmaste policyrådgivare i utrikesfrågor ut och sa att vi är jättemissnöjda med ICRC. Dessutom har det kommit upp nya uppgifter om att de läcker dokument och data och statistik till proarmeniska lobbyister som skriver artiklar om det. Och nu kommer vi dra in det här mandatet. Så själva den omedelbara konsekvensen av artikeln, det var att Azerbaijan gav sig på ICRC. Det finns ju någonting väldigt cyniskt i det hela. Och det finns ju också något så här, det är så här en auktoritär regim funkar på något vis.
Men ifall man... Som du säger, den här ryska caset fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Jag upplever inte att det varit samma rubriker i Azerbaijan. Och det är väl lite återkommande med den här konflikten att den är ganska glömd och underrapporterad. Det var ju förvisso en del uppmärksamhet i samband med själva etniska rensningen. Liksom, men det kändes som att det kom ganska snabbt in när det hände. Man hade inte fått höra så mycket om bakgrunden innan. Och så glömdes det bort lika snabbt igen. Liksom. Hur känner du med uppföljningen på det ni har uppmärksammat här nu i det här fallet?
Det var ju en hård reaktion från Azerbaijan på så vis att man ändå begränsade... ICRCs mandat som ett straff liksom, för de hade pratat med mig, de här personerna, anonymt. Liksom. Uppmärksamheten kring artikeln, det genererade väl inte någon internationell eller global uppståndelse på samma sätt som med ryska röda korset. Och det hade jag nog inte förväntat mig. Det är ju skillnad på konflikt och konflikt har man ju fått lära sig. Även om principerna borde vara de samma. Det som har varit intressant, det är att det var en del medier som hörde av sig till IFRC och ställde frågan, hur ska ni agera nu? Kommer ni att utesluta azerbaijanska röda halvmånen? Eller åtminstone utreda om det finns ett så här uteslutningsärende på gång. Eller ett omstruktureringsärende. Svaret kom 2 veckor senare och de dröjde ut på det väldigt länge. Så det kom först förra veckan och det var, nej men vi kommer fortsätta jobba med azerbaijanska röda halvmånen. Vi tycker inte att de har gjort så mycket fel. Eller rätt sagt, de kommenterar inte om de tyckte det var rätt eller fel överhuvudtaget. Vad som hände dagen efter att de hade gått ut med det meddelandet, det var att azerbaijanska röda halvmånen då, som inte hade velat svara på några svar från oss, eller de hade inte velat svara på någon mejl från oss journalister. Det var att de släppte också sitt stora så här statement kring den här artikeln. Så de har varit en jättesnackis i Azerbaijan och de har nog känt sig väldigt pressade. Och där i det pressmeddelandet så först och främst så hängde de ut mig. Så att azerbaijanska röda halvmånen hade liksom 3 stycken om vilken hemsk människa jag var först. Och sedan hade de sedan bara de upprepade allting som vi hade tagit upp i artikeln. Det ska ju sägas den här artikeln. Det var ju jag som jobbade på den som reporter, men vi var ju 5 stycken redaktörer, vilket var helt, det var en helt galen process där vi gick igenom varenda liksom mening 10 gånger kändes det som. Och de bara upprepade varenda sak och sa att nej, men det här stämmer ju. Vi tycker så här. Vi tycker att Ilham Alijev är en bra ledare. Vi tycker han har gjort bra ifrån sig. Vi har väl rätten att hylla att han återställt landets territoriella integritet. Vi tycker inte att vi har gjort något fel liksom. Och det var bara, det bara bekräftade punkt på punkt på punkt. Det hade de nog inte vågat göra om det inte var så att IFRC dagen innan hade gått ut och sagt att de inte skulle göra någon utredning. Den har jag fått reda på genom andra källor som jobbar på Röda Korset att det här har varit en jättesnackis, men att det framförallt verkar som om det är så att man inte orkar ta tag till sån här utredningsärende igen, utan att man har haft ganska många, man har haft med Venezuela, Nicaragua, Ryssland och Belarus nu, och man vill liksom inte ha ett till problem. Och sen har man ju liksom hela Israel-Palestina-grejen också där det är jättekänsligt, där man måste samverka med palestinska röda halvmånen och röda kristallen som det heter formellt.
Men vad är det de liksom riskerar att förlora eller så? Har de mycket samarbeten då med federationen så, eller med andra hjälporganisationer internationellt som de riskerar att förlora liksom? Vad är det de blir rädda för liksom, tror du?
Ja, men jag tror den stora saken är ju att Genèvekonventionerna är ju krigets lagar någonstans. Alltså, detta är ju någonting som är universellt för hela världen. Vi måste liksom följa krigets lagar, och Röda Korset har ju det här jättespeciella hela mandatet som ingen annan organisation har på jorden. Inga stater har det mandatet, ingen har det mandatet. Och att kunna nå ut till alla som är i behovet av humanitärt bistånd. Och jag tror att om de börjar utesluta massa olika förbund, typ som man gjorde nu med Belarus, så är de rädda att krigets lagar i den mest fundamentala kärnan kommer ifrågasättas. Och att det kan rucka på någonting som är så viktigt att ha kvar. Och att det är därför man inte riktigt vill ta tag i detta. Problemet är ju att det finns ju, det öppnar ju upp dörren för fler och fler att faktiskt bryta mot de här fundamentala principerna. Vi kan ju se det typ i Syrien-kriget att syriska Röda halvmånen ersatte, de lyckades ju faktiskt ersätta ICRC vid något tillfälle, om jag inte minns helt fel. Och det blev liksom en hel politik kring detta. Så det är ju jättesvåra frågor att ta i.
Ja, nu, det var jättebra svar, men jag tänkte egentligen tvärtom. Var det aseriska Röda halvmånen? För du sa att de hade också liksom snackat mycket om det här. Fick du höra liksom. Riskerar de vid en uteslutning så här? Och vad har, ifall man tänker så här typ ryska eller belarusiska då, vad är det de förlorar genom att inte vara med i den här federationen? Gäller inte Genève-konventionen de längre då? Är det bara anslutna förbund som det gäller? Och hur funkar det?
Ja, nej men det är två olika svar på den frågan. Så det ena är ju att det, när ett land undertecknar Genève-konventionen då, så tar man sig också på beskyddar rollen för att det ska finnas ett förbund, ett nationellt förbund i det landet. Det som kan hända är att de helt enkelt inte får finnas under Röda halvmånens flagg, och då blir de inte skyddade under krig, för de inte var med i de internationella diskussionerna, de kan inte få pengar, de kan inte söka appeller och sådana saker. Appeller kallas det när de olika nationella förbunden söker pengar genom Genève där huvudkontoret ligger om det händer en stor katastrof och så vidare. ICRC har ju alltid möjlighet att agera i konflikter så länge alla parter går med på det. Och det anses vara väldigt fult, eller det har liksom aldrig hänt att ICRC i princip har nekats. Det är jättesällsynt att det sker. Det har man undertecknat på med krigets lagar och så vidare. Men det som skulle hända rent praktiskt i Azerbaijan är att de helt enkelt inte skulle få agera under Röda halvmånens flagg längre, och att de då förlorar det är en jättestor propagandaförlust för landet.
Och de skulle följa ett sånt beslut, att de inte får använda symbolerna längre, tror du?
Ja, det skulle nog inte ha så mycket med val. Jag tror att det skulle vara svårt för dem att inte göra det. Men sen har vi ju olika fall där det finns förbund som inte är anslutna till Internationella Röda Korsfederationen, där det faktiskt är öppna konflikten mellan Röda Korset och de förbunden, typ i Kurdistan, fanns det i alla fall ett sånt case där man ansåg att det kanske skulle vara ICRC som skulle vara delaktiga eller komma in, och då sa Syrien att nej, vi vill inte släppa in ICRC i de här delarna, vilket var ett jätteproblem också.
Ja, okej.
Vi har ju sett hur liksom, precis som du beskriver, hur Röda Korset har varit angripet i kriget i Ukraina, man har misstänkliggjort ryska Röda Korset, vi ser hur Israel angriper på Röda Korset och liknande insatser i Palestina, och då är det Röda halvmånen, hur man liksom ser dem som nästan som en militariserad part på något sätt. Det du beskriver om liksom Röda halvmånen i Nagorno-Karabach, vi ser ju också hur liksom de internationella institutionerna faller sönder på något sätt, och tilltron till dem faller sönder. Vad skulle du säga liksom om vilken framtid har de här institutionerna när de så i varje pågående konflikt på något sätt då antingen politiseras eller liksom blir ett verktyg för makten, eller anklagas för att vara det, och liksom på något sätt att ta bort deras legitimitet, och kanske då till och med som i Gaza att man gör dem till ett legitimt militärt mål.
Ja, men det är ju verkligen en risk att det blir på det viset. Vi ser ju, det är ju flera volontärer och så vidare som har faktiskt blivit dödade och så vidare. Ja, men det är ju, alltså framförallt alltså, att detta handlar ju om så himla grundläggande principer i krig. Jag tror att framåt så finns det ju verkligen en risk i att det humanitära biståndet kommer politiseras mer och mer och mer. Jag kan liksom inte bestämma mig för om jag tycker det är rätt eller fel av Internationella Röda Korsfederationen att utreda när det sker den här typen av så tydliga övertramp mot krigets lagar från deras egna nationella förbund. Jag kan liksom inte bestämma mig för om jag tycker det är rätt eller fel, alltså med tanke på den här universalitetsprincipen. Problemet är väl att vad vi ser är ju att människor i konflikt, de vill ju ta emot de tar ju jättegärna emot humanitär hjälp, men de vill inte ta, de vill inte bli förnedrade när de gör det. Det finns en anledning till att man skickar in neutrala parter i konflikt, och när man agerar på detta viset så försöker man ju ta bort neutraliteten. Då går vi ju tillbaka till det som var innan 1860-talet. Alltså Genèvekonventionerna skapades på 1860-talet av en anledning. Det blir verkligen en otrolig, alltså en historisk tillbakagång till en så fruktansvärt mörk tid liksom i krigshistorien på något vis.
Vi närmar oss ju årsdagen, eller när det släpps är det väl årsdagen då, som du sa tidigare, för den etiska rensningen i Nagorno-Karabach. Hur ser liksom situationen ut och hur ser det liksom politiska samtalet ut? Jag har ju sett en del om att Armenien har fortsatt försökt närma sig Europa. Någon typ av visumdeals och så vidare. Vill du berätta?
Ja, nej, men det har ju varit... Även den processen har ju varit väldigt förnedrande för Armenien på något vis. Jag pratade med några armeniska diplomater här för ett tag sedan, och de har ju inte varit... Efter den här etniska rensningen och 100 000 människor kom in i Armenien, så det är ju väldigt många av dem, jag kommer tillbaka till förnedringen, men så är det ju ungefär 15% av dem har flyttat till Ryssland för att ryska är deras andra språk och de kan ryska, och det är där det finns jobb och det finns liksom inte de möjligheterna i Armenien. Det är 8 stycken armenier kvar i Nagorno-Karabach utav alla, så att 1988 innan kriget, när azerbaijanerna då fördrevs från Nagorno-Karabach, så borde det ju 160 000 människor, så att efter alla de här åren så bor ju liksom ingen kvar längre. Så det är ju ett otroligt misslyckande så sätt. Men Armenien efter kriget, det har ju gått ett år. Ekonomin går väl bra och så vidare, och de har haft en väldigt stadig takt, och man har försökt att slänga ut Ryssland. Under väldigt många år till exempel så var det ju faktiskt Ryssland som gjorde passkontrollerna på Jerevans flygplats, huvudstadens flygplats. Och de har de blivit av med. Så nu är det armeniska armén som sköter det. Ryska FSB har också förlorat all kontroll över gränsområden. Det var under många år så de som bevakade gränserna mot Azerbaijan. De är också borta. Armenien har, som du säger, gått in i en visumliberalisering med EU. Men armeniska diplomater säger väl också att de är väldigt oroliga för utvecklingen i Georgien. Man ser att georgiska regeringen, som jag var med här och pratade om innan sommaren, att georgiska regeringen har ju verkligen vänt sig mot Ryssland på ett ganska tydligt vis. Valet är i slutet av oktober, 26 oktober. Och Armenien är väl lite sådär att om den sittande georgiska regeringen sitter kvar, då kan man inte vara det enda landet i regionen som inte har som ser på omvärlden på ett annat sätt. För då ska man vara totalt isolerade. Och de har ju inga gränser, de har inga sjögränser, utan det är ju ett landlocked, alltså ett instängt land liksom. Så att jag tror att det finns en ganska stor oro som alltid i Kaukasus, och jag säger ju det här liksom efter flera år, att det bara fortsätter liksom. Att vara den här situationen där det blir väldigt tydligt i Kaukasien hur världen delas upp mellan allianser, där det delas upp mellan ett öst och ett väst på ett sätt som är väldigt fysiskt tydligt, hur området antingen stängs eller inte stängs. Det finns liksom inga vägar åt antingen det ena eller andra nästan. Och det är ju någonting vi ser liksom i EUs politik också, att man vill nog att länder ska välja sida på ett helt annat sätt. Och det är ju en utveckling vi har sett efter Ukraina-kriget. Nu blir väldigt många olika makropolitiska saker slängda in i en och samma kompott. Men jag tror att det är ändå... Jag tror ändå att det är viktigt att förstå hur en så liten region kan ha en så stor betydelse utifrån det perspektivet. Med stängda dörrar eller inte stängda dörrar.
Som alltid när man är med dig, ja, nästan alltid när vi spelar in den här podden, så är det ju ganska dystert.
Ja.
Ja. Det är det. Det är tråkigt att man lever i en värld där allt hopp om framtiden sakta dör. Men snart löser väl klimatkatastrofen det, så att vi slipper ha ångest över det i alla fall. Du, har du något projekt på gång som du gör reklam för?
Ja, nej, men följ mig för COP29 och georgiska valutrapporteringen. Det är mina två stora grejer här i höst.
Hur tänkte du rapportera om det?
Jag åker till Georgien och bevakar valet därifrån. Och COP29, det får bli i Sverige. Det vågar jag inte åka till Azerbaijan för. Nej. Jag har däremot sökt om akkreditering och visum bara för sakens skull.
Som trollning.
Men, jag vet inte, liksom, om du får det, känns det nästan bara obehagligt, eller hur?
Ja, visst.
Absolut. Absolut. Jag kommer inte åka.
Nej. Jag kommer inte alla åka. De andra journalisterna som har blivit gripna när de ska övervaka det här. Ah, jag åker dit. Ja.
Precis.
Absolut. Så följ Rasmus Kahnbäck och oss, mig och Myran. Kan man följa på sociala medier och följa oss på Twitter. Där heter jag Trojkan337.
Jag heter @slukhall och Rasmus heter
Kahnbäck Rasmus.
Och man kan följa podden på Facebook, där heter vi Eld och Rörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi eld.och.rörelse. Rörelse då, strikt sett. Och man kan bli Patreon. Och där får man lyssna på en livepodd, eller hur, från Göteborg?
Det är riktigt. Jag har även i kommentarerna lagt upp våra PowerPoints-slide. Men det känns nästan osmakligt att prata om den livepodden just nu. Så.
Ja.
Bara det.
Det är trams. Tack för att du varit med, Rasmus.
Tack så mycket. Kul att få vara med igen.
Ha det bra. Hej då.
Ha det fint.